kapitel 1 och 2. Och jag nämnde ju då att vi idag skulle tala om fortsatta delen av Jona. Så det ska vi göra, kapitel 3 och 4. Och jag har nämnt det här passet, Guds nåderika hjärta. Men låt oss läsa Jona kapitel 3 och 4. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sig sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och de övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa: har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att han vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber för den här samlingen. Du ser att våra hjärtan inte alltid är helt rättvända och att det finns oordning och så i våra liv. Vi ber nu att vi ska få syn på ditt nåderika hjärta för oss. Vi ber att vi ska få se detta och att vi ska att du ska vända våra hjärtan rätt, Herre. I Jesu namn, amen. Det kommer vara 3 punkter eller 3 delar av det här föredraget också. Vi kommer börja tala om Jonas stormiga hjärta. Den kommer att tala om Guds nåderika hjärta och avslutningsvis våra hjärtan. Så Jonas stormiga hjärta. Gud kallar alltså Jona nu för andra gången till Nineve. Och till skillnad från första gången så lyder Jona. Han har ju uttalat eller sagt det här i fiskens buk. Men när han väl kommer fram till Nineve så är det väl inte vad man skulle säga någon härlig pingstpredikan han håller. Tvärtom så säger han: om 40 dagar ska Nineve förstöras. På hebreiska så är det här fem ord. Och visst, det här är ju ett sammandrag, får man ju förstå det. Men ändå, det är en ganska udda predikan. Han nämner inget om vad folket har gjort för fel. Eller vad de kan göra för att undvika den här förstörelsen. Mest uppseendeväckande är kanske att Jona i alla fall inte i det här sammandraget nämner något om Gud. Man kan undra lite vad det är som pågår här. Är det så att Jona liksom bara ger den informationen som han behöver ge? Eller som han liksom har sagt för att uppfylla sitt uppdrag? Vi vet inte riktigt, men oavsett motiv hos Jona så får hans predikan ett, i alla fall för honom, eller den får i alla fall ett oväntat resultat. För till Jonas förvåning så omvände sig hela staden. Från den lägsta till kungen. Och kungen utlyser en fasta. Alla klädde sig i säcktyg, satte sig i aska, ett tecken för ånger. Så för andra gången i Jonabok, för vi kanske minns sjömännen i början, så agerar, kan man säga i alla fall, att hedniska personer agerar mer hedersamt än Guds egen profet. Och Gud kvarhåller sin dom över staden. Jag tänkte inte nu fokusera på det, även om man kan säga mycket om det, utan jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på Jonas respons. Jonas hjärta. Ska inte dit än. Men för Jona och för oss moderna läsare så är den här händelsen häpnadsväckande. En mycket kort predikan och en hel stad omvänder sig. Tänk om man skulle få den responsen på en predikan. Och på ett sätt så vore det kanske naturligt om boken hade avslutats här. Liksom i triumf. Jona hade återvänt hem glad och lyckosam med sitt framgångsrika uppdrag. Men det är ju inte vad som händer. Och istället tar boken en ny oväntad vändning. Och i kapitel 4, precis i början, så står det: men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Och han säger också: ta nu mitt liv, herre, för jag vill hellre dö än leva. Vid en första anblick så tycks Jonas reaktion vara helsnurrig. Han har lyckats med sitt uppdrag, men han blir ändå arg och vill dö. Vi kan tänka det som en artist som blir vansinnig när publiken applåderar efter konserten, eller en hantverkare som vill dö när någon erbjuder sig betalning för arbetet. Så hur kan Jonas reaktion förklaras? Vad är hans problem? Och till skillnad från tidigare boken så antyder Jona själv vad som är hans problem. För i vers 2 i fjärde kapitlet så säger han: o herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Jag tror att vi kan föreställa oss den här diskussionen som egentligen har pågått mellan Jona och Gud i hela boken. Och den fortsatta samtalet dem emellan. Jona säger, jag bara visste att du skulle göra någonting sånt här. De här människorna är ju onda. De omvänder sig bara för att de är rädda. De omvänder sig inte för att tillbe dig, och nu har du visat nåd för det. Det är ju såklart en spekulation det här, men samtalet skulle kunna ha gått någonting på det sättet. Jona blir arg. Han vill se dom, inte nåd. Och här framskymtar ett teologiskt problem för Jona. Hur kan Gud hålla sitt löfte om att skydda Israel samtidigt som han skonar deras värsta fiende? Hur kan Gud, som är en rättvis Gud, tillåta att sådan ondska går ostraffad? För Jona verkar det som att det finns en motsättning mellan Guds rättvisa och Guds nåd. Och vi ska återkomma till det lite senare. Men jag tror inte att Jonas problem framförallt är teologiskt. Det är det sällan för oss människor. Så Jonas reaktion, hans vrede, hans dödslängtan, det tyder på att hans grundläggande problem, det är hans eget hjärta. Jona önskar sig döden för att han tycker sig ha förlorat meningen med livet. Och det jag tror Jona säger i verkligheten, eller i själva verket, är att han har något annat än Gud som är den främsta källan till glädje, mening och kärlek i sitt liv. Visst, han hade en relation med Gud, men det fanns någonting som han värdesatte högre. Och hans reaktion visar att han är beredd att försaka den här relationen om han inte får det som han mest av allt eftertraktar. Så vad är det då Jona eftersträvar eller längtar efter? Ja, Nineves omvändelse, det behagade Gud, men det hotade samtidigt Israels nationella intressen. Vi vet inte riktigt om Jona kände till profetierna från Amos och Hosea, men sannolikt gjorde han nog det. Och de hade profeterat om att Israel skulle besegras och att folket skulle föras bort i fångenskap. Så Jona ville såklart inte rädda och varna Nineve och därmed bidra till att rädda de som senare skulle bli hans eget folk undergång. Han ville ha dom, inte nåd. Och som vi var inne lite på igår, så var Assyrien ett hot mot Israel. Och såklart varje israelit som brydde sig om sitt land skulle ha varit orolig för situationen. Men Jona verkar inte ha vänt sig till Gud med sin oro, till exempel som många av psalmförfattarna gjorde. Så det verkar som att Jona inte helt och fullt litade på att Gud ändå skulle hålla sitt löfte att skydda sitt folk. Det verkar som att Jona inte bara hade en sund kärlek för sitt land och sitt folk, utan att han hade gjort den kärleken överordnat allt annat. Den hade liksom fått ta en allt för stor plats i hans liv. Vad finns det då för lärdomar här för oss idag? Ja, när kristna bryr sig mer om sina egna intressen och säkerhet än det goda för andra människor, då syndar de likt Jona. Och det är ett tecken på att identiteten kan vara mer rotad i nationalitet eller något annat än att ha sin identitet som en förlåten syndare och ett Guds barn. Så det var liksom inget fel i Jonas kärlek till sitt folk och till sitt land. Det var en god sak. Problemet var att den kärleken hade blivit överordnat och blivit för stor och till slut blivit större än kärleken till Gud. Och det gjorde Jona ömtålig och självrättfärdig. Och att Jona hade det här problemet med sitt hjärta, det kan man också se, tror jag, genom hur han talar till Gud. För i precis början av kapitel 4 så är det faktiskt så att Jona citerar Guds egna ord. Och det är från andra Mosebok kapitel 34, verserna 6 och 7. Och i det avsnittet så uppenbarar sig Gud för Mose. Och Gud säger att han är en barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Och att han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men Jona, antagligen medvetet, citerar inte slutet av Guds beskrivning av sig själv. För Gud säger också att han låter ingen bli ostraffad. Den delen utlämnar Jona. Och här kan man ana att Jona försöker använda Guds ord mot Gud själv. Allt för att liksom rättfärdiga sig själv. Han försöker få Gud att framstå som allt för enkel. Att Gud är en Gud som helt enkelt bara älskar utan att också straffa det onda. Och så här i backspegeln så kunde man nog ana det här redan i fiskens buk. Där finns ledtrådar till Jonas kommande sammanbrott. Alltså Jonas säger själv att han flydde från första början för att han trodde att Gud skulle vara barmhärtig mot Israels fiender. Och därför, i alla fall i Jonas egna ögon, vara orättvis. Men som vi pratade om igår så blir Jona själv i fiskens buk konfronterad av att det var han själv som behövde Guds nåd och barmhärtighet. Att han själv inte hade något hopp om Gud hade varit rättvis mot honom och gav honom vad han förtjänade. Så som vi pratade om igår, så i fiskens buk så börjar Jona få en ny och djupare förståelse av Guds nåd. Men trots detta så verkar det inte som att han helt har greppat det här. För i slutet av sin bön i fiskens buk så säger Jona att de som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de har fått. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de har fått. Och just den här versen, den är lite svåröversatt. Men i flera översättningar och bibelkommentarer så menas det att det Jonas säger, det är att de som tillber avgudar, de tar inte emot Guds nåd. Ja, men vilka syftar Jonas på då när han talar om de som tillber avgudar? Det verkar inte vara honom själv, utan snarare talar han om hedningar som tillber fysiska statyer, fysiska avgudar, att det är de som överger den nåd de har fått. Med andra ord, trots ett visst genombrott för Jona i fiskens buk så verkar inte poletten helt ha trillat ner. Han verkar inte helt ha förstått det här med Guds nåd. Det finns fortfarande, tycks det som, en känsla av överlägsenhet och självrättfärdighet hos Jona. Alltså Jona ser de fysiska avgudar som hedningarna tillber. Men han verkar inte på samma sätt se de mer osynliga avgudar i sitt eget liv som gör det svårt för honom att ta in att också han, på samma sätt som alla andra, lika mycket behöver Guds nåd. Så det verkar som att han kände, i alla fall i viss grad, att räddningen behövde förtjänas och att folket i Nineve inte förtjänade det. Då går vi in i andra delen, Guds nådrike hjärta. Många har påpekat att handlingen i Jona bok, så sett över hela boken, är väldigt lik Jesus kända liknelse om den förlorade sonen i Lukas 15. För det första halvan av boken, det vi talade om igår, så är Jona som den förlorade sonen som flyr från sin far. Men i andra halvan så är han mer som den hemmavarande sonen som lyder sin far men som blir arg när fadern visar barmhärtighet mot syndare. Och det är nog, eller det är i den här sista rollen som vi nu ser Jona. Jona lyder Gud, men han blir arg när Gud visar barmhärtighet mot folket i Nineve. Och trots det här så visar Gud förvånansvärt stort tålamod mot Jona. Och den här gången sänder han ingen storm som första gången, utan han fortsätter tålmodigt att lära Jona vad nåd innebär. Och berättelsen fortsätter då, som vi läste, med att Jona, som inte har verkar gett upp allt hopp om dom, han sätter sig utanför staden för att se vad Gud ska göra. Gud låter då det snabbt växa upp en växt till Jonas stora glädje. Men dagen därpå så låter Gud växten vissna och Jona blir förkrossad och önskar igen att han skulle dö. Och det här är på nytt en liten udda detalj, det här med växten. Men Gud verkar använda den detaljen för att illustrera poängen med sitt sista tal till Jona. Och det sista talet till Jona, det är verserna 9-11 i sista kapitlet. Det är kort, men det är skarpt. Och Gud säger till Jona, du bryr dig om resinbusken. I en äldre översättning så står det att du ömmar för. Och det här ordet används liksom för, det betyder att sörja för, att hjärtat krossas, att gråta över någon eller något. Så det Gud säger till Jona, det är att du gråter över växten, Jona. Ditt hjärta blev fäst vid den och när den dog så sörjde du. Och sedan säger Gud i sammanfattning, du gråter över en växt, men min barmhärtighet och nåd är för människor. Och Gud talar här i termer av tillgivenhet. Gud gråter över ondska och bortvändhet i Nineve. Och kärlek som är tillgiven, det innebär att man gör sig liksom sårbar för lidande. Och ändå är det det som Gud säger om sig själv. I början av Bibeln, i första Mosebok kapitel 6, så står det att när Gud tittade ner på människors ondska så sörjde han och var bedrövad i sitt hjärta. I sin allmakt så behöver Gud ingenting, men i sin allmakt så har han efter egen vilja utgjutit sitt hjärta till oss. I Hosea så ser vi hur Israel sjunker ner i synd och ondska. Och Gud talar där om hur hans hjärta vänder sig i honom. Han säger, hur ska jag kunna överge dig, Efraim? ska jag lämna dig Israel? Mitt hjärta vände sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Det här budskapet är radikalt. Det var det både på Jona tid men också idag. Och Jona bok är en vacker illustration över det. Gud bryr sig om det onda och våldsamma Nineve. Han skickar en profet till staden, trots att staden inte på något sätt har kunnat förtjäna hans nåd. Och på samma sätt så bryr han sig om oss, om dig och mig, trots att vi inte gör vad Gud vill och trots att vi inte kan förtjäna hans nåd. Men Guds nåd är inte bara något abstrakt, utan det är konkret. Och barmhärtighet visar sig inte bara i Guds attityd, utan också i hans handlingar mot människor. Och det är fascinerande att se att när han talar om folket i Nineve, så talar han om några som inte kan skilja höger från vänster. Det är liksom en bild att de är helt andligt blinda. De vet inte vad deras problem är eller vad de kan göra åt det. Och Guds hot om att förstöra staden visar att denna blindhet ytterst sett inte utgör någon ursäkt för folkets ondska. Men det pekar på sympati och förståelse. Så för oss, när vi ser människor som har satt sig själva eller andra i svårigheter, så tror jag vi ganska lätt distanserar oss och kan tänka att de får skylla sig själva. Och vi kan nog ibland se på skadeglädje på det här. I alla fall jag kan göra det. Och det är ett sätt liksom för oss att ta avstånd från handlingar och från andra människor. Men jag tror att vi kan distansera oss delvis på grund av egen stolthet, men också för att vi inte liksom vill att den olyckan, att andras olycka ska bli vår. Men Gud gör inte det. Äkta barmhärtighet innebär att vi identifierar oss med andra i olycka. Att deras liksom olycka blir vår. Att vi delar på bördorna. Det här kan vara djupt obehagligt, men det är också barmhärtighet. Och när vi här påminns i Jona om Guds barmhärtighet, så är det ju svårt att inte göra kopplingen till Jesus. Så profeten Jona, han grät inte över staden, men det gjorde Jesus, den sanna profeten. När Jesus sista veckan i livet red in i Jerusalem, eller innan korsfästelsen, red in i Jerusalem, så visste han att lidande och död väntade honom. Men istället för att vara full av vrede, självömkan, som Jona, så såg Jesus staden och grät över den. Och på korset så ropade Jesus: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Så Jesus är den barmhärtige guden i Jonas fjärde kapitel i mänsklig form. I en kommentar som jag har läst här över Jona, eller som jag har läst, påstår att den vanligaste beskrivningen eller påståendet om Jesus och hans känsloliv, det är frasen: "Han rördes av medlidande." Så Jesus är den profet som Jona skulle ha varit. Och det här leder oss också tillbaka till Jonas teologiska problem. Och jag sa ju att vi skulle återkomma till det. Hur kan Gud som är rättvis underlåta att straffa det onda? Och på ett sätt så kan man säga att den här frågan liksom ligger bakom hela handlingen i Jona bok. Hur kan Gud som är rättvis underlåta att straffa det onda? pratade lite om vår kultur igår. Och jag skulle nog vilja säga att i vår kultur så är kanske Guds barmhärtighet inte ett av de större problemen, eftersom vi har svårt med tanken på en straffande Gud. Man vill hellre fokusera ensidigt på Guds kärlek. Men en Gud som inte upprörs av ondska, eller när ondska förstör hans älskade skapelse, är ytterst sett inte en älskade Gud. Det som jag läste, någon som har upplevt folkmord i sitt hemland har uttryckt det så här, att du måste ha haft ett mycket komfortabelt liv utan upplevelse av förtryck och orättvisa om du önskar en Gud som aldrig straffar eller ställer ondskan till svars. Så om Gud, om han är Gud, så måste han straffa det ondska, eller straffa det onda. Men hur ska han då samtidigt vara barmhärtig och nådefull? Då får vi gå tillbaka till det textställe i Andra Mosebok kapitel 34 som Jonas citerar i början av kapitel 4. Och bakgrunden till det textstället, det är att Mose i kapitel 33 frågar om han kan få se Guds härlighet. Och Gud svarar att ingen människa kan se hans härlighet och leva, men att han ska låta all sin godhet gå förbi Mose, och att Mose ska få se Guds rygg. Sedan när Gud visar sig för Mose i kapitel 34, så hör Mose all Guds godhet liksom i talad form. Och Gud säger då att han är en barmhärtig Gud, barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men som sagt, han lägger också till att han låter ingen bli ostraffad. Just den här sista delen alltså är det som Jona utelämnar. Men Gud säger till Mose att han både är barmhärtig och straffar det onda. Båda de här sakerna är aspekter av Guds godhet. Alltså Gud hade ytterst sett inte varit god om han inte, eller om han hade blundat för ondska. Men Gud hade ytterst sett inte varit god om han hade låtit alla gå förlorade. Så Guds rättvisa och kärlek är båda två aspekter av hans godhet. Men trots detta så är det ju fortfarande så att vi kan uppleva en motsägelse. Det är svårt att se hur Gud kan straffa synd samtidigt som han förlåter syndare. Och för Jonas så var det här ett liksom verkligt problem som han inte såg någon lösning på. Men vi däremot står i en annan position, för vi lever efter korset. För genom Jesus, och bara genom honom, så kan vi se all den godhet som Jona hade svårt att urskilja. Jesus dog för våra synder. Och det är på det sättet som Gud kan vara rättvis, eftersom all ondska och synd straffades där. Jesus dog på korset för våra synder. Och det är på det sättet som Gud kan vara barmhärtig och nådefull, eftersom han tog straffet på sig själv. Så på korset så straffade Gud i sin rättvisa synd och ondska, samtidigt som han i sin barmhärtighet erbjöd och erbjuder nåd åt var och en som tror. Och det som Martin Luther uttryckte, att när en kristen tror är han eller hon både rättfärdig och syndare. Så även om Jona inte får svar på sin fråga om Guds godhet och rättvisa, så visar berättelsen om Jona på Guds godhet. Å ena sidan så visar Gud Jona barmhärtighet gång på gång. Och kanske finns det inte någon profet i Gamla testamentet som framstår i så dålig dager som Jona. Alltså, det gäller inte bara till, i förhållande till andra profeter, utan också hedningarna i berättelsen. Trots det här så fortsätter Gud att tålmodigt arbeta med honom. Å andra sidan så är det inte så att Gud bara accepterar Jonas synd och lämnar honom i fred. Gud låter inte Jona fortsätta i sin självrättfärdighet och i sin dåliga attityd mot andra. Gud sände en storm, en fisk, en växt. Han tillrättavisar honom om och om igen. Och här ser vi liksom Guds rättvisa och kärlek tillsammans. Just då, där hade vi citatet från Andra Mosebok. Så sista delen, våra hjärtan. Och som vi sett så finns det många vändningar, många överraskningar i Jona bok. Men en av de största, tycker i alla fall jag, är slutet. För Jona bok avslutas liksom, om man idag skulle säga, en cliffhanger. I hela boken så har Gud arbetat med Jona. Gud har velat att Jona ska se sig själv. Att han ska se att han inte helt förstår det här med Guds nåd. Men så slutar boken med att Gud ställer en fråga till Jona. Skulle inte jag bry mig om Nineve? Men det finns ju inget svar på den frågan. Boken slutar med en fråga och vi får inte veta hur Jona svarar. Men det är kanske också tanken. För det som en författare uttrycker är att boken tvingar oss att begrunda våra egna hjärtan. Boken förblir oavslutad så att vi kan komma fram till vårt eget svar. För du är Jona, jag är Jona. Det är liksom som att Gud ställer en fråga till Jona och vi tittar mot Jona, men så är Jona plötsligt borta. Och så inser vi att frågan är ställd till mig. Och Gud frågar, hur är ditt svar? Så Gud inbjuder oss att tillämpa det här i vår kontext, i vår tid, i vår situation. Och det är en väldigt personlig fråga som vi måste reflektera över. Men jag tänkte ändå att vi till sist här skulle framhålla något område som vi skulle kunna tillämpa den här frågan i våra liv. Och det första är avgudar i våra liv. För som vi har sett så tycks Jonas nationella identitet vara starkare än hans identitet som tjänar åt guden för alla folk. En kärlek till sitt eget folk och land är såklart bara en av många saker som kan bli till avgudar i våra liv. Och vi människor lever alltid för något, eftersom vi behöver skapa mening i vårt liv. Men det här något som vi lever för, det är också vår Gud. Och i utläggningen av första budet så skriver Luther så här, att din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Det är bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller av Gud. Så det ditt hjärta förtröstar på, det du lever för, det är din Gud eller av Gud. Och de här sakerna kan ju såklart vara väldigt svåra att identifiera i våra liv. Ett sätt att försöka identifiera dem, det kan vara att titta på våra böner och kanske särskilt våra obesvarade böner. Att i alla fall när vi upplever att de inte besvaras, så kan man fråga sig, hur upplever jag det? Eller ja, hur uppfattar jag det? Kämpar du då med den besvikelsen men väljer att gå vidare? Eller försöker du lära dig och kunna göra förändring i ditt liv? Eller känner du som Jona att du hellre vill dö? Och hur man reagerar på det här kan svara på om det är en sund kärlek i ens liv eller om det är en avgud. Och det enda sättet vi kan befria oss från våra oordnade begär och avgudar, det är att vi ser Guds radikala nåd. Att vi låter det gå till våra hjärtan. Så vår mest grundläggande identitet, det är att vi är syndare, räddade av nåd. Den amerikanska pastorn Timothy Keller, han beskriver evangeliets budskap som att vi är mer syndiga och defekta i oss själva än vi någonsin vågat tro. Men ändå är vi samtidigt mer älskade och accepterade i Jesus Kristus än vi någonsin vågat hoppas. Alltså, vi är mer syndiga och defekta i oss själva än vi någonsin vågat tro. Men ändå är vi samtidigt mer älskade och accepterade i Jesus Kristus än vi någonsin vågat hoppas. En sån här förändrad identitet, att vi är syndare, räddade av nåd, det gör oss samtidigt ödmjuka. För hur kan vi känna oss överlägsna när vi kan stå inför Gud endast på grund av vad Jesus har gjort för oss? Och de avslutade verserna i Jona bok visar oss också att det som är kännetecknande för den som verkligen har förstått det här med Guds nåd, kärlek, omtanke, det är det är just det, omtanke, kärlek, inte avståndstagande från andra människor. Alltså, Gud tillrättavisar Jona för att han bemöter ett hedniskt folk utan barmhärtighet och nåd. Och såklart måste det onda konfronteras. Men Gud tillrättavisar Jona för att predika för Nineve utan att älska dem. Utan att älska staden. Och jag tror att många av oss lever i, eller kan leva i, ganska homogena bubblor. Vi kan umgås med likasinnade. Vi tar del av nyheter från ungefär samma källor eller sociala medier. Från dem ungefär samma åsikter och sådär. Och då är det väldigt lätt för oss att dela in människor i olika grupper, kategorier, tänka att det är vi och de andra. Och då är Jona bok en nyttig läsning för oss. För Gud frågar oss, kan vi se på andra människor utan barmhärtighet medan vi själva tar emot nåd och förlåtelse? Så Gud har i sin barmhärtighet utgjutit sitt hjärta för oss, hela mänskligheten. Och vi har mottagit nåd och förlåtelse. På den grunden så kallar han också oss att gå ut och visa barmhärtighet mot andra. Och vi får på så sätt leva med förlåtelse och barmhärtighet mitt i en otrygg värld och tid. Jag hade ingen sista bild där. Men jag tänkte ändå avsluta med för som vi ser så avslutas ju Jona bok med en cliffhanger. Och vi får som sagt inte reda på hur Jona svarar på den här frågan. Jag pratade lite med Carolina här igår. Var det så att Jona fick grepp om det här med Guds nåd? Och texten svarar ju inte på det. Men jag tror ändå att vi skulle kunna göra en välgrundad gissning. För om vi tänker på alla detaljer i boken så kan man fråga sig, hur kan författaren ha känt till dessa? Alltså, hur kan författaren veta vad Jona bad för bön i fiskens buk? Hur kan författaren veta att Jona önskade sig döden när staden Nineve inte gick under? Ja, det enda sättet är ju att uppgifterna kommer från Jona själv. Antingen att han själv skrivit ner det eller berättat det för andra. Men vem skulle framställa sig på det sättet som Jona framställer sig själv? Så för han framstår ju i väldigt dåliga dagar. Jo, jag tror att det är bara någon som blivit försäkrad om Guds underbara nåd. Bara någon som trodde att han var en syndare men samtidigt helt accepterad. Alltså någon som har funnit det som Paulus talar om i Romarbrevet 1. Alltså evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och om det kan förändra Jonas hjärta så som han framställs här, så kan det förändra vem som helst. Då kan det också förändra ditt och mitt hjärta. Låt oss be. Ja, kära himmelske far, vi tackar dig för det du har försökt lära oss genom Jona bok. Vi ber att du ska, eller att vi ska ta oss till dig i våra liv. Vi ber att vi ska formas efter dig och ditt hjärta. Vi ber att våra hjärtan ska bli likt ditt nåderika hjärta. Att vi ska gråta över synden i våra liv och andras, men samtidigt som vi förundras över nåden och barmhärtigheten, din nåd och barmhärtighet mot oss och mot andra. Vi ber om det i Jesu namn.